Vi fick ju stänga dörren alldeles nyss på Plaitas Resort för Fuerteventura, därför att det är någon prisutdelning för fitnessveckan här nere. Eller vad är det det heter?
Fitness Fun Week.
Fitness Fun Week. Och visa att de hade prisutdelning för vad?
Ja, och så hade de förslag.
Ja, någon form av magdans skulle jag gissa.
Bästa
jag
magdans. Vet inte. Jag vet kanske, inte. Kanske bästa mage.
Jaha.
Kanske bästa rumpa. Vi är på triathlon-träningsläger här på Kanarieöarna, och då tänkte jag att varför inte ta chansen att prata med två av Sveriges absolut bästa triathlon-tjejer och prata triathlon och kvinnokroppen. Annie Thorén och Åsa Lundström.
Mm.
Ja, välkomna till podden.
Ja, jättekul att vara här. Tack.
Ja, Åsa, du är ju en sån här returning guest. Repeat offender, som vi säger på podden.
Precis. Ja, och det vet jag inte om det bara är brist på samtalsämnen eller om det finns intresse. Men det är roligt att vara tillbaks.
Annie, du är ju ny här i podden.
Mm, det.
En ny bekantskap för våra poddlyssnare kanske.
Mm.
Eller ändå inte. Följer man mig och följer podden, så har ju du figurerat i många sammanhang.
Mm.
Lite sådär i periferin.
Mm.
Faktiskt, vi tränar ju en del ihop i somras och så.
Det gjorde vi absolut. Jag tror också att jag är den enda lyssnaren som har lyssnat på 8 avsnitt på en dag. På ett cykelpass.
Du är ju alltså, precis, du är ett fan av podden.
Ja,
det är underbart, Annie.
Ja,
det är fantastiskt. Och Annie, du är ju från Motala.
Mm.
Lite grann så här triathlons epicentrum i Sverige. Din pappa är ju faktiskt, får
man
ju säga,
han är
Mr. Triathlon Sverige.
Ja, precis.
Ja, Micke Thorén.
Mm.
Och jag vet ju, när jag började med triathlon 1990, då var din pappa liksom, då han var the shit liksom.
Mm. Han är fortfarande the shit.
Ja, det är han faktiskt. Ja, han är, din pappa är, han är jävligt grym faktiskt.
Ja.
Och han, det är rätt så coolt att han har ändå varit involverad i triathlon sen, ja, det vet du bättre än jag, men skulle jag gissa kanske 1984 eller?
Nej, inte riktigt så tidigt, men långt innan jag föddes i alla fall. Och 1987 var han ju i alla fall på Kona. Så att det måste vara, kan det vara 1984 redan?
Ja.
Ja, det är nog så gammalt. Ja,
ja.
Men länge är det i alla fall.
Precis, hela din familj är ju framgångsrika triathleter.
Mm.
Brorsorna och din mamma också.
Ja.
Din mamma har väl också varit SM i triathlon?
Jajamän, hon har varit med på både EM och VM.
Ja.
Så att hon är duktig, hon också. Hon är egentligen en familjs största talang. Det är inte få som vet det, men
ja.
Mamma är sådär att hon simmar ju fortfarande på 1,20 på hundringar och på 400 och sådär, om hon skulle vilja.
Ja, du är verkligen du är lite sådär born and bred i den här triathlon-andan.
Ja, verkligen.
Du kunde inte ha blivit något annat än en triatlet.
Nej, jag hade inte mycket val heller, så att det var här Anna. Nej, men jag tycker det har varit jättekul, och det har ju varit en jättebonus att ha de föräldrarna. Alltså, det är många som säkert hade sett det som en stress, men jag har verkligen bara sett det som en fördel.
Ja, nej, men precis, för det hade kanske många undrat. Har det varit liksom en press att börja med triathlon, eller har det bara varit, nej, men det har varit självklart och mera tacksamt att ha de förebilderna?
Nej, men alltså, jag kom ju faktiskt in på triathlon när jag var i, alltså väldigt ung ålder får man väl ändå säga, som triatlet. Och det handlade om då var att jag egentligen inte riktigt visste vad jag ville göra. Det vet ju kanske inte alla 15-åringar sådär, vad man vill göra med livet och sådär. Men triathlon-gymnasiet fanns ju där i Motala, så det var ett ganska naturligt val. Pappa var ju rektor då också på gymnasiet. Så att det var ju liksom, men jag kan väl ärligt talat säga att fram till att jag var 15 så var triathlon kanske inte riktigt på kartan. Så det var tack vare triathlon-gymnasiet som jag började med triathlon. Och det gick ju bra från början, så det har blivit kvar.
Ja, det är ju härligt.
Mm.
Och du har ju haft en, du har ju verkligen haft en jätteframgångsrik triathlon-karriär hittills, för du är inte gammal, du är bara 27 år.
Mm.
Du har vunnit SM hur många gånger? 7 eller 8 gånger, va?
Ja, uppe i 9 nu faktiskt.
9 gånger?
Jajamän.
Fantastiskt. Mm, på både sprintdistans, olympisk distans, och har du vunnit halv Ironman också?
Nej, där har jag kommit 2-3 gånger. Varav Åsa har slått mig någon gång där, tror jag. Mm.
Men du har varit 4 på långdistans-VM?
Ja, det har jag. Och det är ju min absolut största merit, skulle jag vilja säga. Det var i 2016 i Oklahoma i USA.
Mm.
Så att jag gjorde mitt livsrace hittills, får man ändå säga.
Du har det kvinnliga rekordet i klassiken.
Jajamän, det har jag också.
Ja.
Även där under 2016 och 2017 då. Så det var ett bra år i livet helt enkelt. Och det var ju, rent personligen skulle jag väl säga att jag rankade väldigt mycket högre, av den enkla anledningen att det är fler i min närhet som har gjort en sån klassiker än folk som har gjort en långdistans triathlon.
Framförallt var ju det din cykelsprint där som imponerade otroligt. Cykla under 7 timmar, eller hur?
Ja, 6 timmar och 52 minuter.
Ja, det är ju, hur många tjejer har gjort det egentligen?
Två.
Cyklar, ja, det visste du svaret på.
Ja, nej, ja. Men, nej, men det var, den andra tjejen satt nämligen i samma klubb. Ja, okay. Så att, nej, men så att vi är två stycken och är oerhört stolt över det. Och jag är nästan rädd för att cykla Vätternrundan igen. Av den enkla anledningen att jag vill inte göra det sämre liksom.
Men sen har du väl också vunnit, du har inte vunnit Vansbrosimningen va?
Vunnit Vansbro tjejsim två gånger. Vilket gör att jag är ju med på de här stenarna uppe i Vansbro. De som har åkt förbi när de ska upp till Sälen, om man säkert sett dem. Så att,
jag var själv då 4/10 från att hamna på den stenen en gång. 2005. Det grämmer mig fortfarande
faktiskt. Ja, jag förstår det. Det ska det göra också.
Erik Strand slog mig.
Ja, okej. Okay.
Ja, ja, otaktiskt simmat av mig, men, men ändå. Och sen har du ju vunnit den här häftiga hindersimstävlingen Neptunes Step.
Ja, precis. Med Red Bull där, ja. Ja. Och det ser jag fram emot, för det kommer komma tillbaka i Sverige i år.
Jaha, vad häftigt.
Jajamän. Ja. Andra eller tredje helgen i september. Så att det får alla boka in, för det är sjukt kul.
Ja, det är faktiskt en riktigt speciell tävling. Ja, men man kan i alla fall säga att du har ju kört Ötelö dessutom. Alltså det är så mycket du har gjort som...
Ja, för att vara ung så har jag tävlat oerhört mycket. Ja, vi kom ju, jag och min pappa. Pappa fick ju det i 50-årspresent av mig att köra Ötelö. Och vi kom ju tre där bland mixtklassen.
På bekostnad av din pappas samtliga tårnaglar, om inte jag minns helt fel också.
Ja, så det är ju båda två av våran första och enda swimrun. Så att jag är lite sådär ibland att jag är sugen på att göra det igen. Men jag, ja, det ligger ju lite i mig sådär. Ska jag göra det så skulle jag nog väldigt gärna vilja göra det för att gå för en vinst kanske.
Ja, du har ju en bra potentiell lagkompis här då.
Ja. Vi kör. Ja, det vore skitkul. Ja.
Det blir lite långtråkigt för dig kanske i vattnet, men.
Ja.
Ja, men om vi bara har rep så kan du dra mig på löpningen så drar jag rep simningen.
Ja.
Det känns fair faktiskt.
Det var
fint. Ja, ja.
Ha, nej, men det var Annie, super, en super resumé och så en då en härlig sån Motala dialekt. Kan inte du prata riktigt sån bred Motala dialekt någon gång?
Jag skäms ju för jag kan ju inte det.
Det är så, det var satten.
Ja. Jo, men du blir så här lite agiterad, då blir det riktigt Motala.
Ja. Ja. Nej,
men Motala-dialekten är inte så stark.
Nej, Mjölby är bättre.
Mjölby.
Mjölby.
Mjölby. Mm. Men vart är det snöare på möbler då? Är det Norrköping?
Ja, det är Norrköping. Ja. Det är ju väldigt mycket Peking, de som hejar på Peking.
Ja, liksom. det är nästan lite så överdrivet. Det blir ju så här Jalle, Julle och Julius på TV.
Ja, precis.
Ja, men det kanske inte finns människor som pratar så.
Ja, framförallt inte de som har gått på ett riksidrottsgymnasium pratar inte så.
Hör du du? Det snöare på mina möbler. Ja. Men, ja, men lite bredare sköskare vill vi faktiskt ha han här nu.
Jag får jobba på det. Jag bor ju hemma i Motala nu permanent. Jag har ju varit på resande fot väldigt länge. Men nu bor jag där, har hus där.
En perfekt bas att utgå ifrån i det här prostriheten och livet.
Tycker jag, absolut.
Åsa,
ja.
Från Dalarna.
Det var det inte sköterska.
Nej, det var, är det Ludvika?
Jajamensan.
Ja, det är fantastiskt. Åsa, du är ju likaledes proffsig atlet och har väl också till att börja med en massa SM-guld i bagaget. Eller några stycken i alla fall.
Ja, jag har ju till skillnad från Annie liksom egentligen en helt annan utgångspunkt. Där jag blev introducerad för triathlon på gymnasiet och tänkte, vad är det för idioter? Med en gympalärare då som var triatlet.
Som jag faktiskt tävlade i landslaget med.
Ja, och det visade sig
sen... När jag precis började med triathlon faktiskt.
Ja, precis. Och det visade ju sen då att min man, Filip, han hade henne som förbundskapten när jag hade henne som gymnasielärare. Fast han bodde i Småland då. Men jag var ju 25. Eller sommaren när jag skulle fylla 25 så provade jag triathlon för första gången.
Mm.
Till skillnad då från Annie som knappt har fyllt 25 och hunnit med.
Annie, hon föddes liksom, föddes ut på en tempocykel.
Jag har liksom en garderobs fullt med medaljer så började jag min triathlonkarriär motsvarande ålder. Men det är ju kul. Det är också det som gör det lite roligt tycker jag. Att man kan komma från så olika förutsättningar och ändå kunna på ganska kort tid tävla mot varandra.
Ja. Och du har ju verkligen specialiserat sig på de längre triathlon-distanserna. Du har ju vunnit Ironman Sweden i Kalmar.
Ja.
I somras kom du tvåa.
Yes.
Och du har varit åtta på Ironman Hawaii.
Just det.
Och det är den bästa svenska damplaceringen där någonsin, om inte jag har fel, va? Tillsammans var Lena Wahlqvist var kanske åtta också, eller nia.
Ja, jag har ju inte undersökt det närmare. Det är bara folk som har berättat till mig huruvida det var si eller så. Så jag vet faktiskt inte.
Nej, jag tror Lena Wahlqvist också då, från Motala faktiskt.
coachad av pappa.
Ja, precis. Ja. Just det. Ja. Allting är väldigt incestuöst där.
Alla vägar.
Ja. Min gymnastiklärare, hon var förmånskap till något innan han visste det. Min man, min bästa kompis som vi kände varandra då, hon började också med triathlon, så här, Emma Graf.
Ja.
Ja. Ja, men allting är lite incestuöst.
Alla vägar började till triathlon.
Ja, på något
sätt. I Motala.
Ja. Men i alla fall, du har varit åtta på det. Du har varit åtta på varje, det är en jättefin placering. Och det är ju, mig veteligen, den bästa svenska damplaceringen. Du har vunnit ett par andra Ironman också.
Ja.
Ironman Lake Tahoe.
Just det, det är de två jag har vunnit.
Ja.
I, som officiell Ironman.
Mm. Precis, och lite pallplaceringar och sådär.
Mm.
Och är ju i träning nu för långdistans-VM och Ironman Lanzarote.
Just det,
ja.
I maj.
Mm. Ja. Och har ju haft svensk rekord på Ironman-distansen också ganska länge tidigare.
Mm.
Även om det är lite svårt, har vi förstått nu, att räkna med tider på Ironman eftersom det inte finns någon standardiserad banmätning.
Ja, det är dels det att en bana får diffa 10% banorna emellan, och sen är det ju alla ytterförhållanden som gör det jättesvårt också. Så att det där med rekord är ju liksom, det är ju en merit, en fin merit att ha, men den är ju lite svårdefinierad om man inte tävlar samma tävling.
Ja, det är faktiskt, måste man nästan tycka, en sån stor organisation som Ironman, som faktiskt är världens största, det är världens största organisatör för, eller det vill säga världens största tävlingsorganisatör om man räknar in antalet deltagare på ett år, så här mass participatory event.
Mm.
Och att man inte kan standardisera banorna på ett bättre sätt. Mm. För jag menar, officiella maratonbanor är ju verkligen, de är ju liksom mätta med laser eller hjul eller så. Det går liksom inte att slå rekord på en maratonbana som är 41,5 km lång.
Nej, men jag tänker också bara som sak som, nu är det ju kortare distanser, men inom friidrott, om man springer 100 meter så korrigeras det ju liksom sekundandelar för vind och sådär. Men om man springer 4 mil och cyklar 18 mil så är det ingen korrigering, oavsett vind och kupering. Eller, så det är ju klart att det är ju lite svårt, men det finns ju rekord.
Man kan ju tycka att utgångspunkten någonstans är att distanserna ska stämma.
Ja.
Men det gör de tyvärr inte i triathlon på det sättet. För det är många andra saker som man ska ta hänsyn till, med logistik och trafik. Och att det är många som ska runt på samma bana, det måste funka liksom. En liten intressant iakttagelse är Annie och Åsa. Du berättade för mig om dagen, Åsa, att när du körde ditt första triathlonår, eller redan ditt första år triathlon, så var du med på SM.
SM i Hallstahammar 2009 var min allra första triathlon-tävling.
Det var din allra första triathlon-tävling?
Yes, jag tänkte, men nu, triathlon, vi kan väl prova, vi kör SM, varför inte?
Och vem var det som vann?
På sprint.
på sprintdistansen. Ja. Och jag var väl kanske tredje från slutet uppe i vattnet. Jag hade ju inte lärt mig att kråla liksom, eller så. Jag tyckte väl själv att jag kråla, men det gjorde jag ju inte riktigt. Och blev sedermera varvad på den två varvsbanan på 5 km löpning av Annie Thorén. Nej. Som vann.
Vann du senior som då?
Ja, och jag var ju faktiskt för ung. Då är det året jag blev av med SM-guldet, för att jag var fortfarande ungdom. Och i regelverket så stod det att man inte fick. Men i efterhand så fick jag SM-guldet av snälla Åsa Andersson som gav den till mig.
Vilken märklig regel.
Ja, väldigt märklig. Jag tror det ser lite annorlunda ut nu. Men jag kan säga att jag hade faktiskt ingen aning om det. Så det var faktiskt väldigt kul att höra. Någon gång har jag slått det då. Jättebra.
Vad jag ville säga var att era vägar korsades väldigt, väldigt tidigt.
Ja.
I karriären här då.
För det var ju faktiskt mitt första år. Det var mitt första SM.
Mm-hmm.
Min första tävling egentligen, så där jag var liksom fullblodig triathlet.
Mm. Och min också.
Ja,
eller jag blev, liksom, jag blev ju triathlet efter det då. För då hade jag ju genomfört ett triathlon.
Ja.
Jag har händelsevis också faktiskt vunnit Hallstahammar triathlon, fast 2 år tidigare. Mm. Innan det blev SM.
Mm, okay.
När det var olympisk. Jag kommer ihåg att man simmar in i den där lilla kanalen.
Mm, det gör man.
Det stämmer, va?
Ja.
Eller visst var det Hallstahammar?
Mm, mm.
Ja. En liten härlig svensk triathlon-tävling. Ja, vi ska prata med er vidare. Vi ska framförallt prata om, vad ska man säga, era erfarenheter som kvinnliga idrottsproffs. Lite grann vad det innebär och vilka förutsättningar det som finns kring det. Och de frågor som har kommit in då. Men innan vi gör det så vill jag pusha lite grann för våra partners som vi har till podden. Och då är det ju till att börja med Apollo Sports. Och det har vi ju allihopa en relation med, eftersom vi är mitt i Apollo Sports precis här och nu. på Playtas, denna fantastiska anläggning. Mm. Kan vi inte bara säga några ord om det bästa med Playtas Resorts?
Du bor ju nästan här, eller har bott.
Ja, jag har ju tidigare samarbetat med Apollo och Playtas då. Och det som är fördelen med att komma iväg så här är ju att det är tillgängligheten. Det är ju de här, man tänker att jag som varken har liksom barn eller och kan satsa på triathlon heltid och sådär, att man har ganska mycket tid. Men det är inte först man kommer hit som man inser hur mycket tid, spilltid det går runt omkring som man faktiskt sparar här. Att det tar för liksom, det är ingenting mer än 5 minuters promenad bort. Och det är ju det där med att det är väldigt väderstabilt, så behöver man egentligen inte planera träningen utifrån hur vädret är, utan man kör sin grej och allt är väldigt nära till hands, vilket gör att man sparar både tid och energi.
Mm. Ja. Jag kan inte annat än att hålla med. Vad säger
Nej,
du,
Annie? Verkligen alltså. Och det är ju just det här, solen behöver vi ju alla. Och ännu mer när man kommer från Sverige och har varit hemma länge. Och jag har spenderat väldigt mycket tid där. Jag var första gänget från just Svensk Triathlon som åkte ner. Och jag tror att det var i vändan med 2009 ungefär.
Mm.
Så att jag gör den här veckan min 34:e vecka på Playtas Resort.
Jo. Är det så? Du har räknat?
Jag har räknat.
Fantastiskt. Ja. Vi hade nämligen en liten spekulation här. Vi pratade om andra personer här som då, vi tänkte så här, under hur många veckor han eller hon har varit där, och vi kom fram till att vederbörarna hade spenderat år av sitt liv här nere, faktiskt. Men det är inte helt fel, det här är en härlig anläggning, och jag tycker det bästa med det här är ju, förutom då tillgängligheten och de fina träningsförhållandena, det är den här goa mixen med då absoluta fullblodsproffs, världsmästare och olympiska medaljörer och den här vanliga motionären. Det tycker jag är faktiskt det bästa. Det är en sån härlig mix, alla mingla med varandra lite grann, eller man kan stå på gymmet och köra hantelsväng jämte någon diskuskastare som har vunnit OS-guld och är 2,5 meter lång och, ja, men det ligger någon motionär och bröstsimmar på en bana, så är det ett landslag i triathlon på banan jämte och så vidare och så vidare. Det tycker jag är ganska coolt faktiskt.
Ja, det är fränt att det kan komma hit liksom generationsfamiljer och alla kan ha någonting att göra här.
Ja.
Att man ser att så här, en barnfamilj åker hit och så tar de med sig sina föräldrar eller svärföräldrar. Och sen har alla någonting att göra. Även de minsta finns det ju liksom, om inte föräldrar eller svärföräldrar tar hand om dem, så finns det ju liksom barnfaciliteter.
Och jag kan ju då också sträcka hand upp och säga här nu att jag också nu då inspekterat och så att jag kan utvärdera nu då Playtas Resort här utifrån ett barn- och pappaperspektiv.
Du hade ju barnfamiljen här.
Ja. Mm. Jag hade ju det. Och det var en helt ny upplevelse för mig. Och jag kan nu även rekommendera och voucha för att det faktiskt funkar väldigt, väldigt bra som barnfamilj. Det funkar faktiskt mycket, mycket bättre än vad jag trodde.
Ja.
Ja, det var helt exemplariskt. Det var riktigt, riktigt roligt. Mm. Och jag åkte faktiskt för första gången vattenrutschkana där borta. På det här apartamentosområdet.
Med barnet då?
Med Rufus, ja. Det filmades, men det var inte riktigt lämpligt att lägga upp på sociala medier då, tyckte andra delar av vår familj. Men i alla fall, nej, men det är ju det som är så coolt. Vi hade ju också ett lyckat läger förra veckan med 40 stycken Coltingborg-tjena-adepter. Många av dem nybörjare, men alla hade ju en fantastisk vecka här och tränar då. Så att Apollo Sports är supergrymma. Det finns jättemånga resor, många anläggningar, många resor, många temaresor. Det finns Liverpool-resor till Kroatien där jag tillsammans med Tobias Pettersson coachar mellan den 18 och 25 maj. Prissänkt nu, kostar 12 998 kronor. Det är prissänkt med 4 000 från ordinarie pris. Finns också att titta på utbudet här på apollo.se. Klicka vidare till då träningsresor, så finns det väldigt mycket inspiration att hämta. Hälsa, träning, motion, elitidrott. Det finns någonting för alla, och målet är att få folk i rörelse helt enkelt. Komma någonstans och bli inspirerade och liksom ha en härlig semester / träningsvecka. Riktigt, riktigt grymt. Sen har vi också en partner i Selexir. Selexir är kosttillskottet som boostar cellerna. Och det är ju då helt enkelt kombinationen av de här härliga orden cell och elixir. Selexir. Och det finns att läsa på selexir.se. Det är ett kosttillskottsföretag som är grundat av svenska Jonas Bård. Jonas är en mycket ambitiös masterscyklist som just nu pikar som 52-åring. Han har under ganska lång tid tränat hårt i jakten, eller rättare sagt i sikte på då att försöka maximera sin potential trots en tilltagande ålder. Och i den här jakten på prestation så kom han i kontakt med en amerikansk läkare som heter Marcus Gitterle, eller rättare sagt med Marcus Gitterles bok. Boken heter Growing Young, och Dr. Gitterle är ju en expert på anti-aging och cellernas funktion. Och i den där boken beskriver han hur man då med träning, livsstil, stresshantering och andra så att säga livsstilsvanor, hur man då kan hålla sig ung och prestera så bra som möjligt så långt upp i åldern som de bara går. Helt enkelt att kunna motverka ålderns negativa konsekvenser. Och Jonas Bård blev inte bara inspirerad, han tog Dr. Gitterle på orden, praktiserade fullt ut livsstilsråd och kosttillskottsråd och har sedan dess kunnat förbättra sig undan för undan med faktiskt ganska anmärkningsvärda resultat. Jag fick ett mejl här från Jonas för några veckor sedan där han hade varit ute och snittat 309 watt under 10 mils vintercykling. Det är verkligen inte dåligt. Och Selexir är helt enkelt resultatet av samarbetet mellan Jonas Bård och Marcus Gitterle, Dr. Gitterle. Selexir har blivit ett sätt att samla de här bästa kosttillskotten och att både förenkla och förbilliga processen för kunden att kunna få tillgång till dem. I Selexir finns då bland annat PQQ, det finns koenzym Q10, ALC-acetyl-L-karnitin, chilagit och bioperin då, som är svartpeppar, ökat bioupptag. Vill man testa det här kosttillskottet så kan man använda koden COLTING50, COLTING50. Då får man då testa en första månad för halva priset. Fraktfri leverans. Inga bindningstider, inga krav på fortsatt köp. Men är man taggad på det här, tycker att det funkar bra, så kan man använda koden COLTING15 och då har man 15% rabatt på det löpande abonnemanget. Återigen utan bindningstid, fraktfri leverans rakt ner i brevlådan. Testa Selexir, selexir.se. Jag har kört det sedan förra året med anmärkningsvärda resultat. Jag är nu på väg ner mot någonstans där 25-26 års ålder tjejer.
Eller hur? Snart,
vi möts på mitten snart. Nej, men skämt och sidor. Det har ju väldigt mycket mat och träning och livsstil i stort, det som håller oss unga. Och så triathlon i stora mängder då. Bra, tack till Apollo Sports och Selexir. Nu ska vi prata triathlon, proffstriathlon och hur definierar vi det här egentligen? Proffstriathlon och kvinnokroppen definierar det. Blir det sån?
Eller kvinnor, kvinnoproff. Det finns liksom inget feminint kvinnoproffstriathleter. Men det blir ju jättelarvigt.
Det behövs väl inte. Nej. Proffs.
Och proffs. Så
när vi ja, precis. Är triathlon en bra sport för tjejer?
På många sätt är det faktiskt det. Och alltså mest framgångsrika skulle jag, eller det som är mest positivt upplever jag i alla fall, att vi som kvinnor har faktiskt lite lättare i den här sporten att få sponsorer än vad män får. Sen om vi är mer drivna, det
så är det, alltså det är en orättvisighetsfråga gentemot oss män här då.
Ja, nej, men jag tror faktiskt att det är, dels har vi en kultur i Sverige där vi har bland annat Lisa och Lena att tacka att det är genom alla år mer kvinnor som har lyckats liksom. Men annars så tycker jag väl att det är en, det måste vara en av världens mest jämställda sporter.
Faktum är att jag nu då som lite triathlonist brukar kan ju säga att triathlon väldigt tidigt rent historiskt klubbar man igenom då via ITU, Internationella Triathlonförbundet och Ironman, att det skulle vara lika prispengar för både herr- och damklassen. Och åtminstone om man tänker sig i 1, 2, 3. Sen kanske det i vissa fall har varit fler pristagare i herrklassen. Då sett till att den klassen kanske haft många, många fler deltagare. Men man har alltid belönat samma eller lika prestation med lika peng. Det var triathlon väldigt tidigt ute. Så det har varit väldigt bra.
Jag gillar också att vi kör samma distanser.
Precis.
Till skillnad från skidåkning och mycket annat. Att vi... Är det en Ironman-distans så är det inte en Ironman och en Ironwoman. Utan vi kör liksom Ironman.
Har ni fått den frågan så här, kör ni lika långt som killarna?
Ja.
Jag har fått frågan om jag verkligen är en Ironman eller om jag är en Ironwoman. Och då får man ju förklara liksom att det är ju mer ett brandet Ironman, oavsett vad man har för kön och hur man identifierar sig då.
Men vad håller de på med egentligen i skidåkning och sådär? Vad är det för trams att inte köra samma distanser som killarna? Varför, jag vill ju se Charlotte Kalla köra en 5 mil.
Ja, fast framförallt så vill jag se Lisa Norén köra en lika långa tempolopp som herrarna gör på cykelassen.
Precis.
Det är ju skandal.
Jag tror att det ligger mycket vanor och kultur. Triathlonsporten är ju ganska ung jämfört med skidor och sådär. Så att då, liksom, man har ju ändrat värderingarna efter det. Så det, jag tror att det bara är mycket vanor som ligger kvar. Men det har ju börjat snackats lite grann om det finns argument för att man ska utjämna distanserna och det. Men en del hävdar ju att om det blir för långa distanser för damerna, det är deras motargument då, att det skulle bli för utdragen tävling och för större skillnader mellan de olika placeringarna och därmed tråkigt. Men man kan, som vi ser i triathlon nu, Ironman, även om man håller, om det är en non-drafting race, så att man ska ligga på liksom avstånd på cykeln och så här, så blir det fortfarande väldigt tajt. Så att det argumentet kanske inte jag köper, men det är det som motståndarna har argumenterar.
Ja, men skälet till att jag frågar så här, eller ställer frågan så på det sättet, så här, är triathlon en bra sport för tjejer? Alltså, det är ju just det att ni är ju så jäkla bra. Ni är ju grymma, och alltså, de bästa damtriatleterna är ju fantastiska. Inte bara just nu, men också historiskt. Det har ju varit en hel del gånger i den relativt sett unga då, triathlonhistorien ändå, men så här, där bästa dam i, eller ja, vinnaren av damklassen har kanske haft till och med bästa löpsplitt, men varit 7 eller 8 i mål totalt av alla tävlande, och där man då bara har fått stryk. Jag menar Chrissy Wellington exempelvis, eller Erin Baker, som var ju en stor stjärna på slutet av 80-talet och 90-talet, som ja, bara fick stryk av en handfull herrproffs, som slog resten av herrproffsklassen och alla amatörherrar.
Så jag skulle säga att triathlon är en bra sport. Punkt.
Liksom. Precis, låt oss inte göra skillnad på tjejer och killarna.
Nej, varför skulle vi göra det egentligen? I det här fallet så är vi ju,
det var liksom exakt dit jag ville komma.
Människor bara, ja. Som tycker som sport och liksom motion är bra för kroppen oavsett vilket kön man är. Och sen när det blir så här långa distanser, då kan man börja, och långa versus korta distanser, då kan man börja prata om hur det skiljer sig, och att kvinnorna rent liksom hur man är uppbyggd och liksom anatomiskt har en tendens att det, skillnaderna mellan män och kvinnor utjämnas när det blir så här ultralånga lopp och sådär. Och tvärtom då när det blir kort. Men generellt så är det ju bara en sport som skapar en hälsosam livsstil, och det är ju det viktigaste.
Verkligen. Och för att jag vill ju verkligen betona det, att de bästa triathlondamerna i världen spöar ju skiten ur nästan alla triathlonmän.
Ja.
Faktiskt. Så är det ju, och det är ju verkligen värt att ta på allvar just detta att, och när det kommer, precis som du säger Åsa, när det blir väldigt, väldigt långt, en Ironman är ju att betrakta som en ultra, men om vi också skulle prata om riktig ultradistanslöpning, alltså sån här 100 miles löpning och så här, så är ju kvinnor otroligt duktiga och tävlar ju egentligen nästan mot de bästa männen.
Absolut, till och med, det var någon sån där, jag kan tyvärr inte redogöra för exakt vilken, men det var någon sån där ultra, och det var något, en ultralöpning, jag minns inte, men det var också någon form av mästerskap där det faktiskt var en kvinna som var först i mål av alla.
Anne Trason heter hon. Hon är från USA, också från 80-talet var det här. Uh-huh. Men berömd, en pionjär när det kommer till kvinnlig ultradistanslöpning. Yeah. Och tänk att det var inte så himla länge sedan som kvinnor var till och med förbjudna att springa maraton. Och jag kommer ju ihåg när den första kvinnan, så här, när kvinnor som tjuvåkte Vasaloppet med så här fake mustache, de blev tacklade av ur spåret, och även tjejer då som sprang maraton i USA på 60-talet och så här 70-talet, blev tacklade av banan. För att inte bara tyckte männen att typ att de var på fel plats, men att det var farligt för dem liksom. Det, vi kan ju skratta åt det lite grann idag, för att nu ser vi ju hur überstarka ni kvinnor är på när, alltså, ja, alltså vi kanske inte ska göra så stor skillnad på killar och tjejer, kvinnor och män här, utan att men att kvinnor är ju, om vi nu tänker så här, snabbhet och styrka kontra uthållighet, så är ju kvinnor närmare män när det gäller uthållighet.
Just precis.
Ja. Det är ju häftigt.
Och det är ju det att man utgår ju hela tiden från den kunskap som man har liksom i dagsläget. Och vi blir ju klokare hela tiden. Och det går ju inte att sticka under stolen med att vi är ju annorlunda. Vi funkar annorlunda. Vi har anatomiska olika och fysiologiska olika förutsättningar. Men allt eftersom vi får lära oss mer så får vi också förhålla oss till det. Så det som du säger, idag kan vi skratta åt det som hur man trodde att kvinnor funkar och liksom vad de hade för intelligens jämfört med män generellt och liksom allt möjligt. Jaha. Så det låter absurd idag. Men ger det 50 år så kommer vi säkert sitta och fnissa lite åt det vi säger idag också. För då vet vi så mycket mer om hur vi funkar och hur vi funkar olika. Och det är först när någon testar att springa ett maraton och blir nästan tacklad av banan som man inser att hon kunde springa ett maraton.
Men jag tycker det här är så stort och viktigt om man tänker sig ur kvinnlig frigörelse. För jag menar, det har inte funnits kvinnlig elitidrott sådär jättelänge. Det har alltid varit efter männen och sådär. Mm. Och nu börjar liksom kvinnorna komma ikapp. Och nu är det ju naturligtvis i våran del av världen helt legitimt. Och självklart att också kvinnor ska kunna tävla professionellt och få lika mycket uppmärksamhet och bli lika respekterade. Men att det ändå, tror jag, kanske en insikt för många människor världen över. Den har inte funnits så jättelänge att ja, men kvinnor är minst lika kapabla som män är, i många fall.
Absolut.
Men vad säger du, Annie? Du har ju vunnit tjejsimmet och sådär. Mm. Och som kille är det ju väldigt svårt att ens diskutera en företeelse som sa såhär tjejsim, tjejklassiker, tjejvätten, tjejmil och sådär. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga eller tycka eller hur man ska förhålla sig till det.
Nej.
På ett sätt kan jag tycka så här, ja men vad bra att det finns ett lopp för tjejer som är ett instegslopp.
Mm.
Men
tycker du ska du behålla den känslan faktiskt?
Ja,
jag tycker det är precis där det handlar om.
Men varför inte bara ha ett lopp som är kort, som är öppet för alla då? Typ såhär, kortmilen. Så både killar och tjejer.
Många gånger finns ju det. Det finns ju det. Många gånger så tycker jag att jag har ju kört väldigt många såna lopp. Jag har ju gjort tjejklassiken 3 gånger. Så att jag har ju fått åka runt och det har... Alltså jag tycker fortfarande att det är de roligaste loppen att vara med på.
Mm.
Sen här, tyvärr, jag säger inte att alla... Nu är det så här, inte alla män. Men det finns vissa karar som kan vara lite otrevliga. Och är det så att man gör sitt första lopp eller man, det har varit en jätteprocess och bara ställa sig på startlinjen för att man är rädd. Man kan, alltså, det finns vissa som är rädda bara för att anmäla sig. Bara anmäla sig är en jättestor steg. Och jag tror att det är ett lättare sätt att komma in i, vad ska man kalla, motionsloppskretsarna. Om man får ett lopp där man vet att man inte behöver höra urspår, flytta på dig eller åt höger, utan att man bara liksom, alla bara får vara. Och jag, ja, återigen, det är inte alla män, men det förekommer mer där män får vara med, helt enkelt.
Ja, men jag är nog benägen att hålla med dig faktiskt. Med tanke också bara att det finns inte en lika lång historik i kvinnlig idrott som det finns. För, jag menar, män kan ju ha exakt samma upplevelser också, vara nervösa och känna sig obekväm och sånt. Men med precis det du säger, att det har inte varit lika välkomnande för kvinnor att hålla på med idrott på det sättet som för män. Så att jag håller helt om med. Jag bara tänkte att man kan vända och vrida på den frågan och säga att är det inte att underskatta kvinnor och säga att men de ska ha ett speciellt lopp för de orkar inte lika mycket. Så att man kan ju se det från olika perspektiv.
Jag tror rent historiskt att just för att det inte har varit accepterat över så lång tid att kvinnor ska motionera, så tror jag att tröskeln fortfarande är generellt sett då är lite högre för kvinnor. Men jag tror att över tid så tror jag i så fall kanske inte ta bort tjejklassiken eller motsvarande, men att kanske i så fall ta också skapa en instegstävling också för män som har en kortare distans. Vilket kanske finns på många olika lopp. Ja, men nu pratar vi inte bara svensk klassiker, men generellt. Men jag tror att så som det ser ut nu och med den korta historik som förhållandevis som finns, så tror jag ändå att behovet för en instegstävling för kvinnor att komma över den tröskeln, för det är lite tryggt att veta att det bara kommer vara kvinnor där.
Mm.
Sen tror jag att på sikt att det inte kommer vara samma behov av det, utan snarare behov av en viss distans eller,
just det.
Och inte liksom könsindelat.
Nej, precis.
Fast alltså, det är lite sådär med alla idrotter, det är inte, vi kan prata om motionslopp och allting, men det är ändå såhär, alltså, jag har ju kompisar som håller på med elithockey, alltså damhockey då, som de då väljer att kalla det. De har alltid de sämsta halvtiderna. Alltså tittar man på Djurgårdens liksom, flickor 12, de får liksom spela efter grabbarna på kvällarna. Så de är ju klara liksom, klockan 10 att spela fotboll. Så att det här att liksom, tjejer skulle få någon form av förtur bara för att de har någon motionslopp, det är liksom, jag skulle vilja call it bullshit liksom. För att det är inte, det är inte sant. Det är inte så att männen inte får med. Männen får faktiskt ett försprång i oerhört mycket annat.
Absolut.
Så att de här, om det nu skulle vara någon man som är kränkt över att de inte får köra liksom Tjejvasan, då är ju liksom see the big picture, säger jag bara.
Ja, precis. Det finns ju oerhört många lopp för alla. Så att,
absolut.
Ja. Ja, man behöver ju inte välja tjejklassiken. Det kan ju vara välja en annan.
Kortklassiker.
Sen
är det ju en del killar som kör tjejloppen också. Och då skrattar ju bara de tjejerna som är runt omkring. Och bara, men låt honom vara med. Det är ju så här,
ja, och svensex, det är det som är skillnad mellan tjejer och killar. Hade det varit ett killlopp och en tjej hade ställt sådär, då hade ju folk fortfarande 2019 bara, nej men vänta nu, det här är ju ett grabblopp. Tjejer, ställer du då en kille med en rosa t-shirt och bara, nej men jag vill vara med, då, jag lovar, alla tjejer kommer bara, ja men det är klart, ska vara med. Det är skillnad.
Ja, nej, men en tumme upp för alla välkomnande lopp som involverar nybörjare helt enkelt då. Att vara proffstriatlet och att vara kvinna, vad skulle ni säga, på vilket sätt skiljer sig träningen mot ett manligt proffs? Alltså så som jag har tränat eller levt liksom. Finns det på något sätt som man skulle säga att, ja men det här får man ta större hänsyn till, det här tål man mer, det här tål man mindre, det här är man mer känslig för, mindre känslig för än män. På vilket sätt skulle ni säga att det finns skiljelinjer där mellan manligt och kvinnligt?
Man har ju en tendens att vilja generalisera. Jag skulle i ett första andetag vilja säga att kvinnor kanske till en större utsträckning kanske är lite mer försiktiga med att överträna eller inte bli skadade och inte tävla så mycket i träning och sådär. Men å andra sidan så tror jag att det finns mycket väl med kvinnor som är åt andra hållet, som precis som män, och män som också är väldigt försiktiga och tränar liksom smart och inte bara hårt. Så det tror jag är lite farligt att generalisera egentligen. Men i så fall så tror jag det här med att hormoncykeln som kvinnor har, som män inte har på samma vis, som gör att man har liksom variation i olika hormoner under en månadsförlopp som en man inte har, gör kanske att man blir lite olika. Man är lite olika känslig och man har lite olika perioder, ups and downs i både humör men också hur det känns i kroppen och hur man känner sig och hur man mår psykiskt och också liksom hur det är i kroppen rent fysiologiskt, som gör att det måste man ta hänsyn till. Mm. Det tror jag kan vara den största skillnaden, att vi har generellt fler ups and downs i våran dagliga träning.
Och sett ur en makrocykel på månadsbasis och sådär.
Ja.
Du kan ju det här rätt bra, för du är ju inte bara proffsatlet, du är ju också utbildad läkare.
Ja, det stämmer.
Eller vad heter det? Mediciner doktor?
Ja, det kallar det vad du vill, men jag har läst 6 år på universitet för att bli läkare i alla fall. Jag har ju inte gjort min AT än, så att jag är ju inte legitimerad, men doktorstiteln.
Ifall att någon vill ha
ett recept
utskrivet här via podden då, så funkar inte det riktigt än.
Nej, jag får hänvisa till någon annan.
Ja, ja, precis. Ja, men är du benägen att hålla med där, eller?
Ja, nej, men alltså jag kan ju ändå, av oss tre så var jag väl ändå junior senast. Så att jag kan väl ändå se det från den nivån då, så är ju den stora skillnaden som jag har märkt, tyvärr ska vi säga, så har ju sett många talanger födas och dö, höll jag på att säga, inte riktigt så illa, men som har haft en väldigt fin men kanske väldigt kort karriär. Och den stora skillnaden som jag märkte, och framförallt när jag gick på triathlon gymnasiet, så var faktiskt det här med kosten, den stora skillnaden. Killar, juniorkillar som tränar mycket, deras stora problem är att de inte får i sig tillräckligt med mat, medan juniortjejer, vad de har intalat sig själva i alla fall, är att de får i sig för mycket mat. Så att det är alltid en liten kollision när man är med på läger med juniorer och sådär. Man ser en extrem skillnad i intaget helt enkelt.
Mm.
Och det är väl egentligen det som jag har märkt. Det är lite in och ut, och det är även med det här med att en av en jättekänd triatlet, KJ Danielsson bland annat, som fick liksom insikten att fan, jag måste gå ner i muskler liksom. Och det har jag väl aldrig hört om en kvinna kanske, som känner att de måste göra. Så det är så här små saker som jag egentligen, annars tycker jag att vi tränar väldigt mycket lika liksom.
Ja, rent träningsmässigt så skulle ni vilja påstå, och det är min erfarenhet också, att det är ganska mycket lika. Kanske att tjejer överlag då spenderar lite mer tid i gymmet för att kompensera för i det relativa då svagare muskulatur, jobba mer med core och sånt kanske, än vad många män gör. Eller vet inte om det är
också väldigt individuellt.
Kanske, jag vet inte. Det är ju liksom lite svårt att generalisera utifrån sitt egna perspektiv. Men det blir väldigt mycket egen erfarenhet. Men det tycker jag inte att jag har märkt.
Har du tränat mycket med grabbar?
Ja, det har det väl ändå blivit en hel del. Jag spenderade mina första 7 år som triatlet i Odense i Danmark där vi pluggade. Där var det mycket duktiga killar och tjejer, men det var mycket träning med killar.
Mm.
Och det var väl därifrån jag sa också att killar har en tendens kanske att tävla mer på träning och vara lite mera gå på känsla och köra lite all out, medan tjejer tänker lite på lite mer långsiktigt och handling konsekvens. Och det är väl kanske ett generellt tendens bland män och kvinnor.
Mm.
Att tänka att kvinnor tänker mer långsiktigt och så.
Man gissningsvis triathlon eliten, Ironman och även kortdistans tränar ju tämligen snarlikt.
Mm.
I alla fall då. Men vi kan väl gå tillbaka till det som du sa, Annie, då. Det är ju väldigt spännande och det hamnar ju nästan precis i kärnan av det som brukar vara det stora problemet när det kommer till kvinnlig konditionsidrott i viktbärande idrotter, och det är ju vikten.
Ja, det är.
Vikten och kroppen, eller synen på den egna kroppen och problem med maten helt enkelt.
Ja, tyvärr skulle jag säga att det är en jättestor faktor.
Skulle ni vilja säga att det är ett stort problem i triathlon generellt? För, ja, nu pratar du utifrån ett kvinnligt perspektiv då. Vi skiter i killarna i det här fallet nu då. Vikten är ju avgörande även för killar, så måste vi ju säga i alla fall då.
Mm.
Ska man springa långt och springa så fort som möjligt så blir ju vikten en faktor.
Ja.
Det kommer man liksom inte riktigt ifrån.
Alltså jag skulle vilja säga, utan att ha någon egentligen statistik, för det här är ju någonting som är väldigt tabulagt. Även om vi har sociala medier nu och folk kan ju tyvärr ibland med blotta ögat se om det är någon som har en lite ohälsosam inställning till det. Men jag skulle vilja säga att det är 8 av 10 kvinnor som har någon form av ätstörning. Alltså hälsosamt inställning till mat,
Av triathlon-eliten pratar vi nu då, av de professionella triathlon-tjejerna.
Ja, någon form av ätstörning skulle jag vilja påstå.
Det är ju lite svårt att, man får ju först definiera vad ätstörning är.
Mm.
Om en ätstörning definieras som en osund relation till mat, oavsett om det bara är en tankeverksamhet eller att man faktiskt i handling och hur man äter. Men säg att man skulle definiera det som bara som en osund relation till mat, även inklusive tanke, då tror jag att jag kan vara benägen att hålla med Annie om att det är väldigt många som har det. För på någonstans så, alla har vi ju, motionär, man, kvinna eller elit, så har vi ju en relation till mat och vi måste förhålla oss till mat, för det finns alltid möjlighet att äta mer onyttigt och mer mat och ta en extra gång, och vi måste liksom alltid göra aktiva val.
Här nere inte minst när man har en dignande efterrättsbuffé.
Absolut,
och det både finns frukost, lunch och middag om man vill då.
Mm. Men jag tror att det är många här också som brottar med sig själva.
Men vad skulle du säga, om vi säger så här då, Åsa, det här med, om vi nu säger bara i tanken, man får ändå vara noga tycker jag när man pratar om ätstörning, liksom det här att man får ändå skilja på det här att göra aktiva val som kan vara då, medvetet till gagn för i strävan till någonting, och sånt som blir en besatthet eller en nevros. Alltså det är ju skillnad på att så här, tacka nej till efterrätt bara för att, för att jag vill inte äta det här, för jag tycker inte det är det bästa jag kan äta just nu för min kropp. Än att så här, gå upp och kräkas efter middagen exempelvis. Det är ju två olika saker.
Ja, eller bara känna att man får, att det blir ångestladdat, eller att man mår dåligt och man har liksom dåligt samvete när man har ätit något onyttigt, eller att man ska straffa sig själv på något vis på nästa träningspass eller vad det nu kan vara. Men går det liksom så långt, då är det är ju liksom, måste ju ändå betraktas som osunt, och det tror jag faktiskt ganska många har när det kommer till en diagnosbar ätstörning. Det finns ju, men det tror jag att mörkertalet bland män är ganska stort. Men det är fortfarande mycket mer vanligt förekommande hos kvinnor.
Om man tittar lite grann på liksom psykologin bakom duktiga idrottare, vi alla tre är duktiga idrottare, så är det ju så att, så tänker jag i alla fall, att man har ju mycket disciplin och mycket vilja och sådär, och om man nu skulle hoppa över det, man har ju en idé om vad man själv vill göra för sig själv. Man har en idé om vad man vill äta. Man har ju också en idé om vad man vill träna. Mm. Och det blir ju så då, om man nu hade tänkt att man skulle springa och så av någon anledning hoppar man över det. Då blir man ju missnöjd med sig själv. Det kanske inte leder till ångest, men man blir ju missnöjd i alla fall.
Mm.
Och jag tror att det kan vara samma med maten. Så funkar jag i alla fall om jag har bestämt mig för att jag vill hålla den här linjen med min mat. Och att äta donuts efter frukosten eller att ta tre sådana här bakelser efter middagen, det går inte i linje med vad jag vill uppnå.
Nej,
och så gör man det ändå och trillar dit. Så blir det lite grann samma reaktion. Att kanske inte ångest, men det finns ändå ett missnöje. Mm. Alltså att, ja, men det var ett litet misslyckande. Och sådär. Så att, ja, det är en svår skiljelinje liksom, mm, mellan vad som är så att säga att försöka styra sig själv enligt ett program eller en modell och att lida av en neuros som kan leda till besatthet som leder till psykisk och fysisk ohälsa liksom.
Ja, och som elitidrottare så måste man ju ha en ganska, jag ska inte säga strängt, men ändå disciplinerad relation till mat, eftersom maten är ju drivmedlet i motorn för att liksom överhuvudtaget få kroppen att fungera. Och det är ju skillnad på vad det är för typ av bränsle man stoppar i sig. Så man måste ju ha en kanske extra eftertänksam relation till kosten. Så att det är ju, tror jag, inte så himla jättekonstigt egentligen att liksom det är en fine line från att man ska ha kontroll och man ska vara disciplinerad och man ska ha struktur till att det blir lite väl mycket kontroll och lite väl mycket struktur som man räknar och man väger och man titta på alla andras tallrikar och inte kan slappna av att men idag kände jag för glass och då tog jag glass och sen var det inte mer med det.
Men vi är ju stränga.
Ja, men det är väl också det som delvis har tagit oss hit, tänker jag.
Ja, men det är lite en förutsättning. Vi är ju ganska stränga mot oss själva.
Ja.
Jo, fast alltså, man får jättegärna vara sträng. Alltså jag förespråkar ju det. Alltså jag tycker att det är sunt och dessutom så gör det ju det om du inte äter glass varenda dag. När du väl får glass så är det jättegott.
Mm.
Men jag tror att det är den här lilla liksom, definitionen då, som vi pratade lite grann om. Så tycker jag så här att hur länge har du den här ångesten för att du åt de där två donutsarna som du så sa att du inte skulle äta?
Ja, just det.
Hur länge bestraffar du dig själv för det? Och det är lite så här vad som blir sunt även i huvudet. Det är ju så här att egentligen kanske inte din kropp överhuvudtaget påverkas av det här.
Men om du blir kanske helt... ville ha de här två donutsarna.
Säkerligen, ja. I och med att du åt dem. Men jag bara med så här att om man hela tiden går och tycker att jag ska inte äta det där, det var så himla dåligt. Och om du tänker så i 5 dagar efteråt, då är det inte sunt.
Nej, verkligen inte. Och du använder ju ett bra ord där, Annie. Du använder ordet bestraffning.
Mm.
Och använder man ett sånt ord för sig själv, då tror jag att man har problem.
Mm.
Då tror jag att man har korsat gränsen till vad som är ett problem faktiskt då. Mm. Mer än att säga så här, vad fan, det var slarvigt eller det var ju onödigt att äta det eller sådär va. Men tittar man på världseliten i triathlon, speciellt på kort distans, så är ju folk de bästa tävlarna är ju väldigt, väldigt tunna.
Mm.
De är ju extremt smala, både på herr- och damsidan faktiskt.
Ja.
Och det är ju för att triathlon är ju en löpidrott.
Mm, där.
Och det är ju precis som om vi tittar på 10 000 meter banlöpning, så ser man ju inga storväxta människor där precis. Men ganska slanka, om vi ska använda det ordet då. Så att det är klart att det är ju svårt att komma ifrån att det tillhör ju idrottens specifika grenkrav att vara så tunn man bara kan vara då. Sen är ju triathlon också en överkroppsidrott med simning och så cykel. Så att, men ändå, jag kan ju tycka att de elitaktiva på kortdistans triathlon har ju blivit mindre och mindre de senaste, för varje olympisk cykel som går så ser de smala, eller ja, det är mindre och mindre, de blir mindre och mindre.
Ja.
Det är väldigt bra uttryck, de ser mer och mer ut som löpare.
De blir slankare, ja. Men det är ju också, men alla former av triathlon, egentligen även sprint, är ju en uthållighetsidrott. Så att det är den de muskelgrupperna, eller muskelfibrerna menar jag, som utvecklas mest. Och det gör att man får ett slankare utseende. Men jag håller med om att jag har kunnat se en tendens att folk får mindre och mindre underhudsvett och blir mer definierade eller slanka snarare. Och särskilt på kort distans.
Och sen har ju sporten blivit större kanske också, att det selekteras mer naturligt. Liksom, tittar man för 20-25 år sedan, de som var duktiga i triathlon, de körde ju både sprint, olympisk, lång, körde Ironman på Hawaii och liksom, konkurrensen var ju inte lika hård helt enkelt. Men nu känns det som att det är precis som att en medellivslöpare ser inte ut likadant som en 10.000 meterslöpare och de ser inte exakt likadana ut som maratonlöpare, och en ultradistanslöpare har också ett annat, liksom, en annan kroppssammansättning många gånger. Så att det kanske har selekterats mer i triathlon för att sporten har blivit större, mer prestigefyllt, att de som liksom ska bli riktigt bra i olympisk distans som behöver ha den här vissa speciella kroppstypen, kanske. Men hur tycker ni att man ska komma till rätta med det här, och om det här är ett specifikt kvinnligt problem då, att ätandet blir inte då bara att okej, man är tunn men frisk, om man nu säger, och man mår bra och man presterar bra, för det är ju ändå någonstans där att mår man inte bra kommer man inte att prestera bra i slutändan. Men hur ska man komma till rätta med att hitta den, liksom, alltså, den rätta vägen där?
Ja,
speciellt när det gäller yngre triatleter.
Precis, alltså jag skulle säga prata om det. Jag vet inte varför det är så svårt att prata om mat. Jag menar, vi pratar om allt annat, liksom.
Det finns hur många... Pratar man alltså inte om mat?
Nej, det gör man inte. Och det är framförallt, jag är ju född på 90-talet och det har nästan varit lite så tabu. Alltså vi, tyvärr så har ju liksom nära vänner som har varit nära på att dra med i anorexia liksom. Och till deras nästan dödsbädd så har man liksom låtsas som att det regnar.
Men är det från ledare och tränare som man liksom inte har vågat prata om det här? Eller är det
nej, men jag tycker även liksom på liksom i klass, om man har någon i klassen så är det som att man liksom, nej jag förstår inte vad du menar. Liksom. Och man bara, men hallå. Varför pratar vi inte om det här? Vad är problemet? Och sen så har det ju nästan blivit, vilket jag inte heller tycker är helt okej. Alltså det är ju så att om man faktiskt är som Gwen Jurgensen till exempel, som egentligen nästan är född för att hålla på med triathlon. Och hon är ju väldigt sund. Alltså hon är oerhört smal. Men har sett likadan ut sedan hon var 17 år gammal. Man kan ju liksom inte skrika anorexia på en sån tjej heller. Hon kan ju inte rå för hon ser ut. Så att det får inte bli att man ska absolut inte fat-shama någon. Men man ska inte skinny-shama någon heller. Utan man måste förstå att alla är olika. Men jag tror att prata om mat...
Ytterst landar det ju väl i hur individen själv upplever sitt eget ätande.
Absolut.
Men samtidigt är det ju så då, ironiskt nog då, att det är ju den sjuka individen som inte själv ser sitt sjuka beteende kanske, som i det längsta intalar sig. Så det blir ju en så himla svår fråga.
Ja, det är svårt.
Men jag tror också på att avdramatisera det, att genom att prata om det, att det ska vara en naturlig del av allas vardag. Mer nu, medvetenheten runt hälsa och kost och sådär har ju blivit större, men det borde fylla mer i vardagen, precis som psykisk ohälsa också börjar få ta större och större plats nu, så tycker jag också att nu vet ju inte jag hur liksom motsvarande triathlon gymnasiet eller generellt hur det funkar med undervisning, men det borde ju fylla egentligen ganska mycket, för att det är en så viktig del av hur vi mår och hur vi förhåller oss till oss själva.
För maten är ju så viktig, för det är ju inte bara, det är ju som människa, det är ju inte som idrottsman. Men vi har ju pratat mycket om det här när det gäller skidgymnasier och sådär då, och att hur de äter skidgymnasister och sådär. Och jag fick ju en hel del mail och så vidare från gymnasieelever och sådär som jag tyckte också att det var en väldigt konstig inställning till mat på skolan. De kände, vi pratade mycket om det här med sockerberoende och sådär, och att man fastnar liksom i ett sånt där, ja, man har svårt att reglera sin aptit, men det vet man, småäter godis och godis och mackor och efterrätter och flingor och sådär, och att det sen då skapar dåligt samvete och en ond cykel av överätande och sådär. Och det var ju många som reflekterade över att det är liksom ingen som pratar om det på ett bra sätt, och att man pratar mycket om det här att ladda upp för nästa pass bara, och man pratar inte så mycket om att lära ut att äta riktig mat och att göra en stor härlig fräsch sallad eller att äta en omelett, och att liksom, utan det är mycket det här energi och prestation och kortsiktigt, det är alltid nästa pass som räknas liksom, och det är alltid att överleva det här passet man är ute i och liksom. Så att det kanske är så att idrottsrörelsen har lite att i det stora hela också, kanske att vad man lär ut till barn och ungdomar, att lära ut mer mat för livet och inte bara mat för den korta karriären.
Just nu. Men jag har tänkt alltså ganska mycket på det här, i och med att jag har liksom stått på vad som känns som alla sidor av myntet. Men det är lite så här också att jag har ju märkt hur jag själv har reagerat. Och jag kan ju säga att det är oerhört negativ klang, och det är inte bara för mig, det är för väldigt många. Om någon skulle fråga till exempel så här, ska du verkligen äta det där? Men om någon skulle fråga mig så här, ska du verkligen träna det där? Det hade inte varit negativt. Varför är det så? Ska du verkligen träna det där? Det är helt okej. Ska du verkligen äta det där? Det är inte okej. Varför? Det är jättekonstigt. Det är minst lika viktiga frågor, båda två. Om inte viktigare egentligen. Men det är, man vågar inte ta i mat. Alltså.
Det visar väl att mat är så känsligt för så många människor rent generellt.
Ja, men varför?
Ja, nej, det är för att vi har det för att det sätter ett finger i bröstet på oss gällande någonting som vi har en svaghet kring eller som vi har en dålig självkänsla kring då.
Mm.
Och det leder ju osökt vidare till kanske den bredare samhälleliga bilden om man tänker sig det här med hur viktig yta är och hur viktigt utseende är och hur mycket man fixerar på det. Och i synnerhet då för gällande kvinnor, er. Mm. Ja. Så, som man går man ju inte det påverkar ju män också naturligtvis, för vi lever ju i en väldigt utseendefixerad värld rent generellt oavsett vem man är. Men triathlon då, som ju är med alla mått mätt en väldigt avklädd idrott, man tränar i baddräkter och bikini och sportdops och man tävlar i minimala, tajta, åtsittande kläder och man rör sig i tajt lycra hela tiden liksom. Och samtidigt så värderas man väldigt mycket efter sin kropp och sitt utseende. Vi gör ju det i världen idag, tyvärr. Hur ser ni på det?
Ja, jag tror att vi har väldigt olika bilder av det här, tror jag. Jag vet inte. Alltså jag tycker ju Åsa är en jävla babe liksom, så jag förstår inte hon ska ha något. Nej, men jag har haft det jättesvårt. Det har varit jättesvårt. Och det har varit svårt hela mitt liv. Det har varit liksom... Och det är, jag har ju himlat med det väldigt, alltså, jag har inte sagt någonting om det väldigt länge. Men för några år sedan så var jag så här, jag orkar inte med det här längre. Alltså jag är alltid varm. Jag liksom har alltid kläder på mig när alla andra springer liksom halvnakna. För jag bara så här, men jag är typ inte socialt accepterad. Och framförallt inte på såna här ställen.
Bara för att du kanske är lite kraftigare byggd än de flesta elitatleterna då?
Precis.
Men du är också bättre än de flesta elitatleterna.
Ja, men på bild syns inte det. Så det är lite sådär. Och det står inte i resultatlistorna heller liksom, tyvärr. Jag har ju haft jättesvårt och än idag har svårt att klä mig till bikini. Alltså nu gör jag ju det liksom, för jag är 26 år gammal och jag har redan träffat mannen i mitt liv liksom. Men ja, nej, det är jättesvårt för mig. Och kommer nog tyvärr vara det väldigt länge till.
Jag tycker du är väldigt modig där, Annie, och ett väldigt bra föredöme, en förebild för många tjejer, för att du jobbar ju hårt med dig i sociala medier. Jag ser ju det, men du la ju ut en bild på dig själv i bikini häromdagen.
Mm.
Och så skrev du så här: vill du ha en bikinibody? Hur får man en bikinikropp?
Mm.
Tror jag du skrev.
Mm.
Sätt på din bikini på din kropp.
Precis.
Det var ju jävligt bra sagt.
Ja.
Eller det är bra skrivet.
Ja. Men det har tagit mig, jag skulle väl säga att det var 2016 där som jag började släppa lite på det. Så det är ju nästan alltså 10 år som elitaktiv innan poletten föll ner för mig. Och därför känner jag att jag vill ju liksom verkligen dela med mig av den här. Ja, att det är så liksom, att det är så jag känner nu. Och även om det är någonting som jag fortfarande säger så här, att jag tänker i typ 5 sekunder bara, nej, och sen så bara, ja men vad fan, jo det är klart jag ska ha bikini på mig, det här är ju arbetet liksom. Och har, ja, sen jag släppte liksom lite på de här gränserna, tyckte att livet har blivit väldigt mycket lättare faktiskt. Alltså det är så här, det är inte lika varmt när jag springer längre, alltså får finare bränner, alltså det är ändå så. Och ja, om jag kan bidra med att någon ser lite lättare på det här, så är jag ju jättetacksam. Och någon känner sig mer insläppt i vårt community, så är det ju ännu bättre.
Men kan inte du också känna att det här har gjort dig då till en starkare människa också?
Jo.
Att du har dealat med det här för din egen del, så här att, ja men det här är min kropp för fan, jag ser ut så här.
Ja, nej men det har ju varit väldigt tufft alltså. Jag var ju liksom, blev ju påtalad varenda dag i skolan under egentligen hela lågstadiet att jag var fet, tjock, helt enkelt. Så att det här är någonting som jag har jobbat med jättelänge och har hört det från auktoriteter och från folk närmare mig så egentligen i hela mitt liv. Så att det är inte så att jag bara har gått runt själv och tyckt och tänkt, utan tyvärr har jag även fått höra det av andra. Och det är väl egentligen det som har varit jobbigt, för själv så har jag alltid varit väldigt nöjd med mig själv. Konstigt nog, även fast jag har blivit påtaglig till tiden att jag borde ändra mig och sådär. Så att jag har ju absolut blivit en starkare människa. Men jag har alltid upplevt mig själv som ändå ganska, ganska stark. Men bara inte riktigt kunnat ta det steget. Men nu är det.
Man kan säga lite grann att du har känt dig, skulle man kunna säga att du upplevt att du har varit lite mobbad för din kropp, eller?
Absolut alltså. Och jag vet ju dessutom att jag har blivit lite, alltså Instagram är bra på väldigt många sätt, men också ganska negativt på vissa sätt.
Vad menar du att du har fått mycket påhopp och
hat? Ja, det har jag fått.
På grundval av hur du ser ut?
Ja, Alltså det är många som har skrivit, eller, och inte nu efter att jag har liksom gått ut med hur jag verkligen ser på mig själv, utan innan jag egentligen började liksom visa upp mig i bikini, om man ska så se det så, så var det liksom många kommentarer att, men om du gick ner i vikt så skulle du springa lite fortare, varför gör du inte det? Mm. Och som att det vore liksom väldigt, det är väldigt lätt att häva ut en sån sak. Men tyvärr är det ju så att om man säger det till fel person då, så tror jag att det är en jättestor bidragande orsaker att många mår så dåligt.
Mm. Det är ju ganska lustigt, för att jag menar, du har ju vunnit en hel del SM-guld, och jag kommer ihåg att när jag simmade åt Gotland så kollade jag faktiskt på TV när du vann SM i Borås.
Mm, just det.
Ja.
Mm.
Och jag tycker du gjorde ett svinbra lopp och du vann ju.
Ja, det gjorde
jag. Och mm. Ja, du slog ju då alla andra tjejer i loppet, och ja, alla andra som då eventuellt var tunnare eller smalare eller mindre än du.
Ja, men absolut.
Mm. Så jag menar, det där ligger ju ändå i liksom att att man har ju den kroppen man har, och det handlar ju om att göra det bästa av de förutsättningarna som man har. Men ja, och jag kan ju känna igen mig i det också. Eller jag vet inte, oavsett vem man är, så jag tror att det är få människor som alltid går runt och är jättenöjda med hur de ser ut. Jag tror inte det är någon som gör det. Jag tycker, jag menar, hur känner du Åsa då, du som är lite, du är ju baby. Nej, men går du runt och är så här himla tillfreds med din kropp hela tiden?
Nej, alltså nej, givetvis inte. Alltså jag tror ju att alla har vi liksom komplex. Och sen kan det vara för mer eller mindre absurda saker.
Ja,
och jag, precis som alla andra, har haft komplex. Ja, det var till exempel, så var det först när jag träffade Filip då, min man. Innan jag hade träffat honom så skulle jag aldrig få för mig att ta på mig tajta byxor, för att jag hade komplex för mina ben. Och du vet, och det var alltid varit något. Sen går man ju upp i det olika mycket och liksom sådär. Men det är väl kanske en sak som jag faktiskt är väldigt glad för, med som kommer med liksom mognad och ålder och kanske, ja, personlig mognad, att man börjar inse liksom att jag har det jag har, det är vad det är.
Mm.
Och liksom man får göra det bästa av situationen, och den funkar ju liksom, och det är ju upp till mig att se till så att den funkar. Sen om jag har bredare anklar, eller om jag har rundare mage, eller om jag har bredare axlar, eller vad det nu är man får för sig att man inte hade velat ha, så är det liksom det vad det är på något vis.
Men sen är vi lever ju i en social medievärld, eller vi lever ju i det här med bilder och Facebook och Instagram, och vi vet ju allihopa så otroligt väl att man kan ju se exakt samma kropp på samma dag, så kan man ju få bilder som speglar den på precis två helt olika sätt. Det räcker ju att man andas ut på fel sätt i en bild, så kan man ju se betydligt tjockare ut än vad man själv tycker att man borde, än man borde vara.
Mm.
Eller mer så här att man kan ju framställas på ett väldigt fördelaktigt sätt med rätt ljus, och att, ja, bilden är tagen vid rätt tillfälle eller på ett betydligt sämre sätt.
Mm. Det ska man ju komma ihåg när man scrollar igenom där, ha med sig det, att det finns ju ingen som är ingen ska jag inte säga, men det är väldigt få som inte tittar en extra gång på hur de framstår på bilden innan de lägger upp den. Alla vill ju liksom vara i sin bästa vinkel och i det bästa
klart.
Ljuset innan man lägger upp
någonting.
Och det ska man ju komma ihåg, att det är ju liksom inte verkligheten.
Men man är ju inte Instagram-versionen av sig själv.
Nej.
Man är ju aldrig Instagram-versionen av sig själv.
Fast jag tycker det är helt fine. Alltså jag är verkligen den generationen som har varit med från liksom början. Och jag är ju liksom, det är just en av största anledningarna till att jag sitter här idag. Att jag liksom började med Instagram så tidigt som jag ändå gjorde. Och jag är helt fine att man väljer rätt ljus. Jag är ju själv sån.
Alltså, ja, absolut. Det finns inget fel i det.
Nej,
varför? Men, det är klart man vill visa sig från sin bästa sida.
Gud ja. Men det finns ett problem. Och det är nu att det finns folk som tar det lite för långt. Det finns liksom appar där man gör sig själv smalare, man gör sig själv snyggare, man får liksom piffigare bröst. Och det är att ta det för långt. Ja. Och det är egentligen det som är problemet med just Instagram. Att det finns faktiskt folk som går så långt så att de faktiskt fejkar bilderna.
Mm.
Jag menar, om du har bra solljus eller inte, det är ju inte att fejka, det är ju bara att ha ett öga för det liksom.
Och ursäkta att jag skramla med plastflaskorna. Nej, men jag tycker det är ganska fascinerande när man har följt folk på Instagram ganska länge då.
Mm.
Och så träffar man dem i verkligheten, och så naturligtvis så vet man ju att folk ser inte ut som de ser ut på Instagram, men att det kan i många fall vara ganska stor skillnad.
Så blir larvigt, man får en chock och man bara oj, jag trodde du var
Nej men just det här att jag har ju inte träffat någon i verkligheten som inte ser, jag menar, folk ser ju vanliga ut i verkligheten.
Ja,
men alltså folk ser ganska vanligt ut. Några har mer muskler, några är smalare, några har större rumpa, större bröst. Men i det stora hela, det finns ju liksom ingen som på riktigt går runt och ser ut som på Instagram, där allting är skuggat på rätt sätt och det ådrorna sticker fram och det allting är så här, nej men folk, du vet, så här perfekt, allt det där så här, nej men folk ser ju jävligt vanliga ut, och även i idrottsvärlden. Mm. Och det tycker jag är ganska coolt, just det här när man tittar på, ja, både på idrottskillar och idrottstjejer, så ja, jag menar, vi ser ju vältränade ut, men vi ser ju ändå väldigt, väldigt normala ut. Om vi nu jämför med dem som verkligen figurerar med sitt utseende i sociala medier, eller de som så att säga sätter agendan i världen för vad fitness och hälsa kan vara då, exempelvis då, va?
Precis.
Så får jag ju säga att tittar man på idrotts, de bästa idrottsmänniskorna som går där nere på plate, så då pratar vi om VM-medaljörer, olympiska medaljörer och, ja, eller folk som har vunnit stora mästerskap, proffsidrottare, alltså verkligen människor som är perfekta i sin funktion. Så ja, de ser rätt vanliga ut. Vi ser rätt vanliga ut allihopa.
Mm. Jag tycker det är härligt att se att, att vi blir en produkt av det vi gör. Både det vi äter, men också hur vi tränar och vad vi tränar och sådär. Man liksom tittar på ändå, går in i en olympisk by till exempel, så är det så tydligt att se att, ja, men de där är simmare och de där är brottare. Eller liksom, man får ju en speciell kroppstyp, och det är det jag tycker att jag blir som förbannad när jag hör vad du har fått utstå, Annie. Att du egentligen var ganska nöjd med din kropp som utgångspunkt, men att det är någon annan som talar om hur du bör se ut för att kunna prestera, istället för att fokusera på faktiskt själva prestationen. För vi har ju kroppar som vi ska använda, och vi som elitidrottare vill ju optimera funktionen. Det är ju där allt går ut på. Och att då fokusera på hur mycket man väger, eller hur mycket man liksom ställa sig på vågen, var en sån absurd sak. Vad spelar det för roll? Vad den visar när du ska vara snabb?
Men jag tänker på det som du sa då, Annie, att du har fått kommentarer så här, ja men om du bara gick ner lite så här. För det är ju ett argument man alltid skulle använda. Ja, men hade jag bara haft en annan kropp så hade jag varit bättre. Hade jag bara haft en kenyansk kropp så hade jag säkert sprungit bättre också. Men jag har fan min kropp. Och ja, jag kan hugga av mig högerarmen, men då går jag ner 12 kilo.
Ja.
Och är det det som räknas liksom?
Nej,
men det blir så här, det blir ju...
Så ska man inte komma ihåg, man ska komma ihåg det där med att om man inte funkar, om man inte är i psykisk balans, så spelar det ingen roll hur bra kroppen funkar, för då är ingenting i balans. Om inte magen är i balans så spelar det ingen roll. Du kan inte springa mara på under 3 timmar om du inte magen funkar. Och du kan inte pressa dig hårt i träning om inte hjärnan funkar, om du inte har balans. Och om det så betyder att man väger lite mer eller väger lite mindre, eller att man, alltså, så länge man är liksom där man ska vara mentalt, så may so be it. Liksom funktionen av kroppen borde vara kärnan. Och då är det både liksom hur man funkar mentalt och hur man funkar liksom med trivsel med sig själv. Och sen hur man ser ut är ju liksom bara en produkt av det man gör.
Jag tyckte alltid, jag hörde när jag blev proffs i triathlon och nu hela min karriär, så var det många som sa det, att hellre väga 2 kilo mer och vara frisk och stark än väga 2 kilo mindre och vara skör och på gränsen till sjuk.
Ja, för det är också det man ska tänka på. Hur länge vill man hålla, eller vad ska man ha kroppen till? Och vi alla tre här tänker ju på att vi vill hålla länge. Det är delvis vi gör det här ju, för att vi vill bli frisk, liksom vara friska och starka och leva länge. Och då är det kanske inte det allra bästa för oss att vara precis på gränsen. Och kanske, visst, som vi skulle kanske alla här kunna springa lite snabbare om vi gick ner 5 kilo. Det tror jag säkert. Men hur lång tid då innan vi gick sönder eller blev knäckta mentalt för att vi aldrig fick äta de där munkarna som vi nu har gått och tänkt
på. Ja, eller på bekostnad av vad annat. Man ska ju, vi håller ju inte bara på med löpning heller. Nej, man ska ju simma, precis. Man ska cykla, och det är liksom en trade-off i sammanhanget då.
Precis.
Men Annie, jag skulle vilja fråga dig så här. Vad skulle du vilja säga till de tjejer som kanske lyssnar på det här avsnittet då, som känner ungefär som du, som i grund och botten faktiskt har en kropp som funkar bra, men som kanske inte då passar in i mallen på det som samhället just nu då har dikterat vara utseendet för en fitness, konditions, triathlonkropp, på hur den ska se ut liksom. Eller på alla de tjejer som bara kanske känner igen sig i det här att vara lite obekväma med att bara kunna ta av sig till vanliga träningskläder. Ja. Vad skulle du vilja säga till dem?
Nej, men alltså någonting som jag fick höra av min danska coach, som är väldigt rak och var väldigt, väldigt, väldigt bra för mig under en längre period, var det faktum att, och det låter ju jättekonstigt, men det har verkligen fastnat mig och gjort jättestora underverk. Nobody gives a shit. Alla är, precis som jag har pratat om, alla har sina egna komplex. Och det är så att människan är skapt för att oroa sig om sig själv först. Mm. Det är bara så. Vi kommer inte undan det. Så att det här med att man ska gå runt och vara orolig för att vad folk ska tycka. Ja, det är, jag förstår det, för jag har varit där själv. Men i grund och botten är jag så här att det är väldigt få av de människorna som spelar en roll för mig, ska jag väl säga, som bryr sig om att jag kanske har 5 kilo extra på vågen. Det är väldigt få. Och sen så är det, om det är folk i sin närhet som faktiskt kommenterar det här, då kanske man ska fundera lite grann på vad man har i sin närhet. Så kan man väl säga. Men det jag skulle vilja säga är faktiskt det här med att man kan vara så sjukt stark i den kroppen man har. Men börjar man mixtra med maten, så är det mycket väl, precis som vi sa det här med att man kanske går ner 2 kilo men tappar 25%. Är det värt det? Nej, det är det inte. Och det här med att man gärna vill mixa med maten för att det känns som en enkel väg. Jag skulle säga så här, då bromsa in lite och fokusera på att gå till gymmet istället. Alltså verkligen stärk upp kroppen för de kilorna du har. Och sen så tycker jag ju själv att jag har ju haft perioder där jag har varit väldigt, väldigt noga med mat. Alltså nästan helt nitisk noga. Och det jag har upplevt varje gång, det är att jag liksom har tappat mig själv i det. För det har blivit så hårt. Och jag har verkligen liksom, ja, men jag har verkligen sagt nej till allt då. Och då är jag så här, men sån är inte jag. Så på något sätt har jag alltid känt liksom så här, är det värt det? Nej, det är det inte det.
Mm.
Och i grund och botten så är det så här att man håller ju på med triathlon. Eller jag gör det i alla fall. För att jag tycker att det är det bästa som finns. Så varför göra någonting som gör att glädjen försvinner helt? Det är ju som att skjuta sig själv i foten liksom.
När vi pratar om såna här negativa kommentarer och människor som är haters, är det, vilka är det mest som kommenterar? Är det bara män eller är det också kvinnor?
Alltså jag har haft, de allra flesta som är liksom så här upfront är män faktiskt. Varför vet jag inte. Men de, det är väl någon som kanske tycker sig veta liksom, tror jag. Men kvinnor har jag ju upplevt i ett mer, i ett annat lite mer socialt sammanhang, så har jag ju känt att kvinnor kan vara lite sådär, du ska inte tro att du är något bara för att hålla på med idrott. Det är väl egentligen, och det skulle jag aldrig få från en kille. Alltså där får man ju nästan ryggdunk om man blir liksom en av grabbarna liksom. Medan tjejer kanske tar ett avstånd och bara, ja, nej men hon tror att hon är jättecool liksom.
Vi pratar ju om det här med fatshaming som har varit ett problem så här samhälleligt, så här, tjejer som får en massa hat för sina kroppar. Mm. Men så finns ju den andra biten också, där fitness-shaming. Mm. Och så som jag förstår det så är det ju, eller så som jag förstår det, men det är väl allmänt vedertaget att tjejer kan ju vara jävligt elaka mot andra tjejer.
Åh, herregud, ja.
Mycket, men om vi nu bort frånsett då ett antal, en mindre minoritet med idioter, män som är idioter bara, så är ju ändå män ganska uppskattande av kvinnor i regel, är min uppfattning då.
Ja, absolut.
Konflikter tar man mer rakt på eller så. Mm. Men just detta, det här, den kniven i sidan, kniven i ryggen, backstabbing och sådär. Det känns som ett kvinnligt problem hos kvinnor. Alltså så här, kvinnor är elaka mot andra kvinnor.
Jag upplever att kvinnor är duktiga på att hålla, alltså vi kallar det kanske nu i dagens samhälle att man är lite fake. Och det är kvinnor duktigare på, skulle jag vilja säga, om man män är. Män har typ inte den här liksom pokerfacet som kvinnor kan ha. För man kan ju ha typ en jättetrevlig konversation med någon. Och så hör man dagen efter bara, nej men hon tycker du är dum. Liksom. Man bara, ingen aning. Men om jag skulle ha det med en av mina bröder eller en av mina bröders kompisar. Och jag märker att den här, då märker jag direkt den här snöppet tycker jag är helt fläng. Alltså.
Men hur är det egentligen? Får man mycket så här, kan man få så här fitness-shaming eller får man försvara sig mycket i grupper med andra kvinnor för sina val och för att man är stark eller för att man är uthållig, för att man är duktig bara liksom? Hur är det som tjej att vara proffsidrottare?
Ja, men alltså som yngre fick jag det. Mycket också för att jag har ju hållit på så himla länge. Och jag var ju liksom, jag blev aldrig bjuden på någon fest liksom. Det är aldrig. Aldrig. Nej, det fanns liksom inte.
Nej, du simmar ju då.
Ja, precis. Jo, men det gjorde jag ju. Och det var liksom så här att det var, jag hade ju fantastiska vänner som förstod det och som inte höll på med idrott. Men de var väldigt få. Men samtidigt så tycker jag så här att nu, ju äldre jag blir, så är jag så här, jag vet inte om jag inte rör mig i såna kretsar längre. Jag har ju liksom inget annat jobb då, eller vad man ska kalla det. Men nej, det var värre när jag var yngre, måste jag säga.
Ja, alltså jag började ju så sent. Jag var ju liksom 25 när jag började. Det blir liksom nästan tvärtom, för att jag tyckte det var helt underbart att få äntligen en ursäkt att slippa följa med på alla dessa fester. Och jag kommer ihåg när jag tog körkort, när jag var ganska snabb på att ta körkort när jag fyllde 18. Och så tänkte jag, gött, nu kan jag erbjuda mig att köra bil, så slipper jag liksom vara ute och fest. Jag vet inte. Jag har inte den erfarenheten av att det liksom att bli exkluderad, eftersom jag började så pass sent. Och de som jag umgicks med när jag började var kanske ett snäpp mer mogen, så att det blev inte riktigt samma problem. Jag har alltid varit aktiv som person. Jag har aldrig, även om jag inte liksom elitsatsade, så har jag alltid varit aktiv och tränat nästan varje dag i större delen av mitt liv, även om det inte var målinriktat.
Du har inte varit med om någon direkt fitness, shaming, avundsjuka, svartsjuka av den kvinnliga sorten då?
Nej, det som jag kunde uppleva var i så fall att folk utgick ifrån att jag gjorde det för att jag hade komplex eller driv att jag ville bli smal. Och då kunde man få höra så här: men Åsa, du behöver inte träna så mycket, du är redan smal.
Gud.
Och då var man fast... då har du liksom, nej men det är inte därför att jag, och då kände jag mig nästan lite tagen på sängen så där, för den tanken hade jag liksom inte riktigt gjort mig, att det var därför jag skulle träna. För jag primärt så gjorde jag ju för att jag tyckte att det var roligt och jag mådde bra av det. Men visst, det är klart att det finns, alltså jag har ju aldrig varit överviktig, men jag har alltid haft mer eller mindre komplex som folk kan tycka är fåniga idag, och som jag också kan tycka var fåniga att jag hade dem, men som jag liksom kämpade för att bli av med eller jobba på eller försökte dölja och sådär. Men jag fick i så fall eftersom jag började vuxen ålder har jag inte blivit utsatt för det så mycket. Inte så mycket som Annie, tror jag.
Nej.
Ja, men det är skönt.
Verkligen. Det är jag verkligen glad för det. Jag var ganska, jag tror att jag egentligen var ganska skör. Alltså det var väl man väl alltid som tonåring, mer eller mindre, men jag egentligen, ibland kan jag tänka på att det var ganska konstigt att jag inte trillade dit på värre saker. Alltså ätstörning eller... blev ju mobbad som när jag gick i mellanstadiet och en bit in i högstadiet. Att liksom ändå att jag inte... Det är inte bet hårdare. För egentligen så tycker jag inte att jag har... Det är först de senaste... Liksom, ja, men sen... 5-10 åren som jag tycker att jag känner mig ganska trygg med vem jag är. Men före dess så där var man ju ganska skör mentalt. Och liksom vem man var och vem man skulle vara. Vem ville vad man var. Och hur skulle man kunna ändra på sig själv så att man blev den man fick för sig att man ville vara. Så det är ju liksom vanliga tankar. Men liksom, det upptog ganska mycket av min vardag egentligen.
Du är så himla olika. Jag tror aldrig... Jag har blivit kallad skör. Jag blir kallad väldigt många saker, men aldrig skör. Nej, men jag har ju snarare varit sådär att folk har... Jag tror det är därför i alla fall. Jag vill intala mig det. Jag har varit så hård. Alltså från att jag var 12. Jag har varit så hård. Så folk har liksom på något sätt vill så här... De vill testa. De vill inte bryta ner mig, det ska jag inte säga. Men de vill på något sätt se var går gränsen liksom. Så att jag tror att jag har blivit utsatt mycket för att jag hela tiden har... liksom visat mig extremt tuff.
Men kan ni tro, eller skulle vilja säga att triathlon kan vara ett sätt att stärka sin självkänsla för som kvinna?
Gud ja.
Ja.
Gud ja.
Absolut. Man lär ju på något vis, det är ett ypperligt sätt att liksom lära känna sig själv. Att liksom lära känna sin kropp och hur den funkar och att den funkar. Och ja, men man blir liksom stolt över sig själv. Inte, jag tror... Elitidrott är ju en annan grej, men även att man, alla har vi varit van i början, och när man liksom inser att den investerade tiden ger resultat, så blir man ju, får man ju liksom en, man blir ju aldrig så stolt över sig själv som när man har lyckats överträffa sig själv och använt, jag tycker att använda liksom kroppen, hjärnan och fysiskt till någonting som inte var helt självklart att man skulle klara av, det stärker ju en otroligt mycket.
För att ja, vi vet ju hur det var förra veckan när vi hade alla våra motionärer här eller våra kolsnivåtjänare, och vi vet ju liksom från erfarenheten de har varit med och sett på jättemycket triathlon-tävlingar med tusentals deltagare att vi har verkligen både kvinnor och män i, av alla åldrar, med alla sorters utseenden, med alla typer av förutsättningar, som faktiskt är med och tävlar och tar sig i mål. Så att man kan ändå säga att triathlon är verkligen till för alla som skulle vilja testa och pröva. Ja. Och för alla kvinnor som skulle vilja göra det också.
Och just det faktum att det är tre discipliner i en sport gör att man har ju liksom kanske en fördel inom en av disciplinerna, och så kan man då, så får man kämpa lite mer i en annan. Men det gör ju att man, det, oavsett hur man är byggd och vad man har för erfarenhet tidigare, så finns det alltid en möjlighet att ha varit lite extra stark i en del av en triathlon-tävling. Och det tror jag är, gör att det tilltalar många, och det passar också väldigt många.
Ja, nästan alla i Sverige kan ju åtminstone bröstsimma. Ja, de flesta är ju simkunniga och de flesta vet hur man sitter på en cykel utan att trilla av. De flesta har ju lärt sig att cykla så. Mm. Och alla har ju någon tagit några löpsteg. Eller kan promenera åtminstone.
Jag kan ta sig runt 5 kilometer. Och...
Så det är ju en start.
Absolut.
Ja. Och det är väl en härlig grej också. För det upplever jag verkligen som är unikt. Någonting unikt med triathlon och för en del också swimrun. Det är ju en väldigt härlig community inom triathlonsporten. Mm. Alltså män och kvinnor emellan, egentligen oavsett vilken nivå man är på. Mm. Det är inte så där, det är inte så mycket sån här von oben elitistisk attityd, utan det känns som att det finns mycket respekt tvärs igenom alla lager av deltagare. Och det är ju väldigt härligt, och det kan ju vara någonting som verkligen också stärker självkänslan för någon som kommer in som ny.
Mm.
Att när en motionär går in där på 16 timmar i Kalmar, så står proffsen och klappar in vederbörande. Det är rätt så coolt.
Ja,
men det fina med triathlon är ju det faktum att den där proffset som står där och klappar in den på 16 timmar, de kan mycket väl ha gjort ett träningspass ihop. För det går.
Mm.
Alltså man kan cykla hur långsamt som helst egentligen. Man kan cykla hur fort som helst. Alltså att proffsen, det är väl egentligen det som gör att det blir sån stor community. Att det är många av de proffsen som faktiskt tränar med age groups eller motionärer.
Mm.
Det är liksom inte så där, det är inte de här superproffsen som vi kan se i Diamond League liksom. De kommer aldrig svinga kanske med en motionär. Här är liksom, det är lite mer öppna svängdörrar liksom. Och jag tror att det precis är en jättebonus.
Mm. Har ni några, om ni skulle lista 3 tips för någon som vill köra sin första triathlon, eller kanske träna mot, säg att de ska träna mot sin första halva Ironman, de ska köra Jönköping 70,3 eller någonting. Kan ni ge 3 tips var för en tjej som känner att fan, det här låter ju, de här tjejerna är ju svinkola. Jag skulle vilja göra det som de gör.
Oj. Specifikt som tjej. Eller bara specifikt om man vill. Men, ja. Som nybörjare om man vill prova triathlon. Att gå med i en klubb. Om man inte redan är det. Är ju, eller ett team. Eller liksom någon form av coachingverksamhet. Det ger ju, tycker jag. Gav en, liksom en genväg. Till att mycket kunskap och erfarenhet. Som man kanske annars tar ganska lång tid på sig. Och lära sig både om material och utrustning, men också hur man ska träna och bästa. Och är man med i en klubb så har de oftast fasta träningstider. Så då är det bara att haka på deras. Och så har man en väldigt bra grund där. Så behöver man inte tänka för mycket själv och joxa. Och kanske inte heller skaffa en personlig tränare som det första man gör. Så att skaffa en, eller gå med i en klubb och därigenom. Det tror jag ska vara mitt första tips.
Alltså jag brukar alltid prata lite grann om det här med prylarna. Alltså triathlon är en sån här superprylsport. Och jag tycker att det är lite synd, för jag vet att det är många som drar sig för att köra en triathlon, för att de tänker så här: det är så sjukt mycket prylar och det blir så himla dyrt. Och då är ju på Åsas spår där, är ju när de gått väl med den här klubben, se till och fråga runt om det är någon som har en våtdräkt till dig. Någon gammal kanske, köpt den av någon kompis för en billig peng. Så att du inte liksom sätter för hög ribba liksom. För många tänker att man, nej, men du måste gå och köpa en cykel för 100 lax. Och så ska man ha en värsting våtdräkt för 10 liksom. Utan jag skulle vilja säga, börja smått. Alltså det här med, det är ganska fint med triathlon community. På något sätt om du bara frågar, så kommer de allra flesta hjälpa dig.
När det kommer till träning så skulle jag försöka, om man har en specifik tävling, till exempel Jönköping då, den är ju en väldigt tacksam öppet vattenbana. som inte är så stökig, det är inga strömmar, det är inga stora vågor eller så. Cyklingen däremot är ju ganska kuperad, eller den är ju, det är en backe som faktiskt kan kallas en backe, men resten är ju ett undulerande topografi, och då kan jag tycka att det kan vara lämpligt att träna ändamålsenligt. Så är det det som du har tänkt att tävla i, så kan det vara en idé att testa och köra lite underledande backar i träning, och träna på det där med att inte gå för hårt uppför, och inte så att du behöver liksom vila och inte pedala nerför, utan liksom så att man håller jämnt tryck uppför och kanske snarare tänker att man ska trycka på nerför och accelerera över krönet, och lite sådana där saker som kan ändå vara hjälpsamma just i den specifika tävlingen, så man känner sig lite trygg med de förutsättningarna som kommer råda på tränings eller på tävlingsdagen. Och lika om du ska träna för något där det är ganska varmt, man ändå försöker att simulera det på ett sätt eller annat. Om inte, kan man inte åka någonstans, så kan man ju ta ett extra lager kläder faktiskt, bara för att känna hur kroppen reagerar när det börjar bli liksom lite obehagligt varmt och sådär. Så att ändå tänka på hur och var man väljer att träna utifrån vart man ska tävla, kan vara en idé.
Absolut. Och jag får väl fortsätta på det spåret då, för att jag kommer ju från simningen och sådär. Men det är någonting som jag tycker att folk är kanske lite sämre på. Att verkligen testa att simma upp ett vatten. Testa att simma upp ett vatten med folk runt omkring sig. Och att man verkligen simmar in våtdräkten. För det är väl egentligen de här sakerna som kan göra en tävling väldigt tråkig fort. Har du, simmar du i en våtdräkt som är obekväm, eller om du aldrig har simmat med en annan människa förut, då kommer du få panik. Så undvik alla de här små tricksen i början, så att du får en bra start.
Att lära sig att kråla generellt sett är ju ett bra...
Ja, absolut.
Då kommer, för det är ju inte så himla svårt.
Nej, men det blir så ångestladdat annars, eftersom det är den första delen på tävlingen.
Ja, absolut.
Och för det skulle vara mitt nästa tips, eller mitt tredje, att man... faktiskt om det är Jönköping som är stora målet, att man tävlar lite mer innan, även om det är såna här prova på tävlingar eller bara så att man har testat momentet att ta av sig våtdräkten när man har hög puls, och vart har jag nu med hitta sin cykel. Det är så mycket saker som blir tydligt hur lite stress och pulspåslag kan förändra hela ens syn, och öva lite växlingar, och hur ska jag göra, om jag ska skorna sitta fast på cykeln eller ska sätta på mig dem, vart ska de stå, vilken sida av cykeln, och mycket sådana små grejer som kan ändå vara rätt så bra att träna på, även om det bara är en liten motionstävling. Och det, på sommaren så finns det ju en uppsjö av sådana små tävlingar som, och då är kanske distansen att den ska vara exakt åt det ena och andra hållet sekundär, men bara att man får möjlighet att testa lite växlingar och testa lite stress, det stresspåslaget som blir när man får nummerla på sig. Det kan nog vara en bra idé.
Absolut. Så får vi väl vårt sista tips vara att man ska ha kul.
Ja.
Triathlon är ju faktiskt... Ja, det är
bästa tipset.
Ja, men alltså, triathlon ska ändå vara roligt. Så att på något sätt är det så här, med allt det som vi har sagt nu, så är det så här att ta din tid. Alltså herregud, du gör bara det här första gången en gång. Och ha lite roligt. Ha inte för hög press på dig själv. Sätt inga tidsmål. Har du aldrig gjort det förut, så kan du liksom inte kolla på vad kompisarna har gjort. Du måste på något sätt få din egen start på det här.
Ta sin mål är väl ett bra första
mål? Ja, det är ett jättebra första mål. Och det räcker att ha det som mål. Och Jönköping säger ju, har ju blivit nu på senare år en riktig triathlonstad. Så njut av publiken och alla tusentals som faktiskt är på banan samtidigt som ni.
Ja, men precis, och lyfta blicken liksom, att inte bara alltså under själva tävlingsmomentet, men också innan, och att hela den här grejen, det är ju det är tråkigt om det blir så att man tänker tillbaka på det efteråt och tänker, ja, men det var faktiskt ganska kul. Men det är liksom bland mina häftigaste tävlingsupplevelser är såna här ögonblick när man faktiskt lyfter på blicken och tittar sig omkring och liksom verkligen lyckas vara i nuet och tänka, shit vad kul att jag ska göra det här nu, eller nu är jag verkligen här, eller nu det här som jag har sett fram emot. För det är ju någonting som man ser fram emot. Det är ju Och då
får det för dig då som bor i Jönköping.
Ja, precis. Ja, om det ska vara just den tävlingen. Men det är nog bra, precis det som Anne säger, att inte lägga ribban för högt på vad du förväntar av dig själv, utan faktiskt bara ta det för vad det är. Det är mycket, man får mycket lärdomar, och man har ju valt att anmäla sig och lägga tid och pengar på det, så gör det bäst av
det. Det hade jag velat lägga in en liten brasklapp som ett tips också då, att fundera inte så länge utan anmäl dig.
Ja.
För det är ju det första steget.
Ja,
har man anmält sig så har man liksom gjort det lite verkligt. Ja. Men det är härligt det där då, med att lyfta blicken och titta. För att, och gör man det så ser man ju verkligen den här myriaden eller alla de här andra tävlande, och att det finns inte bara ett triathlonutseende. Det finns lika många triathlonutseenden som det finns deltagare på ett lopp. Och det är inte bara, eller det skulle jag säga, det är ju inte några som ja, men det är liksom inga, det är inga utseenden som springer runt där, utan det är det är kroppar som funkar liksom, och kroppar som funkar kan se väldigt olika ut.
Absolut.
Så, och det är ju härligt. Och jag har nog aldrig varit på en triathlon-tävling och hört någon från publiken skrika något elakt till någon gällande utseende.
Det har jag nu faktiskt gjort.
Nej, har du det?
Nej, inte mot mig.
Nej.
Men det var ju en riktig skandal på Hawaii nu för bara några ett år sedan då. Där det faktiskt var en coach som åkte hos en annan adept och skrek att han var fet och ful. Så att vi får hoppas att det inte blir
något.
Ja, vi får hoppas att det inte blir en trend, men ja, jag har hört
det. Men det måste varit något utslag av psykisk ohälsa eller
åt alla håll.
Någon svartsjuk, att han har blivit av med sin adept eller någonting.
Ja, eller nej, han hade inte lämnat någon silig kommentar på Twitter, tror jag.
Ja, precis. Ja. Men i det stora hela så är det ju väldigt lite sånt då.
Ja, det är det.
Tjejer, vi ska ju gå ut och springa backintervall imorgon bitti. Har ni något sista tips, råd eller någon sak som ni vill prata om eller säga?
Vi fick ju någon fråga om träning och menscykel.
Just det.
Om vi periodiserar utifrån det och så. Så det kan väl vara lämpligt att nämna i alla fall. För mitt fall då, när jag har tävlat och ätit p-piller, som jag har gjort den allra största delen av mitt tävlande, så har jag bara justerat själva mensen utifrån att slippa ha den på tävlingsdagen, bara för att jag tycker att det är besvärligt. Inte behöva, det är liksom jobbigt, slippa tänka på det. Men i övrigt så har jag, min konditionsträning periodiserar jag inte utifrån vart jag är i min menscykel. Så särskilt inte när man är på p-piller, när hormonen, balansen är mycket mer konstant än vad den är om man inte äter p-piller till exempel. Eller p-piller eller andra hormon eller andra hormoner då som konceptionsmedel. När det kommer till styrketräning, så har det ju varit vissa studier som har som pekar på att det finns en anledning att periodisera utifrån vart kvinnor finns i sin befinner sig i sin menscyklus. Där den delen som är från och med första mensdagen till och med den dag du får ägglossning, att de två veckorna, eller ungefär två veckorna, är att man, om man tränar lika mycket under den perioden som den perioden som är då från ägglossning fram tills man får mens igen, så då har man jämfört två grupper, och de som tränade exakt samma sak i den första perioden, det vill säga från första mensens dag till ägglossning, får större muskelmassa och bättre effekt av styrketräningen än de som tränar precis motsvarande i den sista halvan av sin menscyklus. Det är fortfarande sådär, och sen finns det någon studie som inte riktigt visar någon skillnad, och så finns det någon studie som visar där man inte riktigt kan dra slutsatsen, för att då har man testat både kvinnor som äter p-piller och kvinnor som inte äter p-piller i samma grupp, och där ser ju liksom hormonvariationen annorlunda ut, så det är lite svårt att dra slutsatser. Men det finns alltså en del studier nu som inte är så himla gamla som tyder på att det är skillnad, och utifrån det så skulle man ju i så fall vill jag säga att från den mensens första dag till att du får ägglossning, om man har koll på det ungefär när den perioden är, så ska man då lägga in mer tung styrketräning Om man vill bygga muskler eller liksom bli om föremålet är att bli, få större muskelmassa och bli starkare. Och sen under andra hälften så ska man då lägga fokus på något annat. Till exempel då som triatlet kan det vara lämpligt att fokusera på flexibilitet och balans och rörlighet, kanske lite mer sådär. Och det finns inte så mycket studier än tyvärr där man kollar på motsvarande i uthållighet eller konditions, om det finns någon variation där. Man borde periodisera sin uthållighetsträning beroende på vart man finns i sin menscykel. Men det är sådana här studier som är liksom, de håller på med i detta nu. Så att jag tror att om 5-10 år så kommer vi kunna sitta och säga, som vi pratade om precis i början på det här avsnittet, att vi kommer säkert sitta och skratta om 10 år för att vi inte visste bättre.
Mens alltså, det är det man ska ha. Om man vill ha lite styrkeutveckling.
Ja, superkraft.
Precis, så fort man får mens så ska man bara säga joho! Och sen dra till gymmet.
Ja, men det är spännande med hormonella cykler, kroppsegen doping och sådär.
Ja, och, finns det möjlighet att utnyttja det, så är det väl kanske dumt att inte göra det, kan jag tycka. Om man nu ändå tycker att man är lite tidspressad och jag hinner inte styrketräna alltid, så kan man, om det nu kommer fler studier som bekräftar det här, så kanske det är en jättelättnad för många kvinnor att ja, men då är det 2 veckor i månaden som jag lägger mer fokus på gymmet, och sen kan jag skippa det och så kan jag lägga mer fokus på
fika sen i 2 veckor.
Ja, precis.
Ja.
Ja. Eller göra annan träning då, lägga mer fokus på det då.
Just det.
What she said.
Ja, okay. Annie håller med där.
Ja, jag håller med.
Ja.
Mm. Ja. Ja, men vad bra. Då så. Då laddar vi för imorgon då.
Backintervaller.
Det blir underbart. Se om jag kan hänga med dig imorgon då så.
Det kan du absolut. Du
var ju bestämma sig.
Precis.
Ja, precis.
Det är mentalt.
Det är bara mentalt. Ja. Ja, men en sak jag tänkte på också, som vi kan kanske avsluta med att säga, det är ju det här att om man nu vågar bara anmäla sig och träna och köra sin första triathlon, så är det förhoppningsvis en i raden av ganska många. Och just det att när man hittar det här och känner att det är en väldigt accepterande miljö och sådär, och att man faktiskt har en kropp som man kan träna till att göra vad som helst, oberoende av hur den ser ut från start.
Absolut.
Så har man inte bara så här, ja, men det är en bucket list grej utan man kanske hittar en helt ny livsstil. Mm. Som man omfamnar sitt liv med.
Det var ju precis så det var för mig.
Ja.
Jag var ju 24 när jag kom i kontakt med triathlon på riktigt. När jag började på universitetet. Och tänkte att jag skulle prova det bara för att se hur det var. Och blev varvad av Annie på löpningen och allt det här. Men det
och
var
tänkte såhär, fy fan!
Vad i helvete håller de på med? Men till slut så, det var ju så kul, var ju det. Och sen sitter man här 10 år senare och är ändå lever på det.
Mm. Och är fortfarande starstruck.
Blir fortfarande varvad av Annie.
Ja, det är önsketänkande.
På simningen om inte annat. Ja, det kommer att dröja.
Nej,
men visst är det häftigt att vi, då jag och Annie som är liksom fierce competitors men också goda vänner, kommer från helt olika förutsättningar, helt olika bakgrunder. Annie som liksom föddes ut på triathloncykeln eller i poolen, och jag som var nästan i den ålder som Annie är nu när jag liksom kom i kontakt med triathlon på riktigt, och ändå så sitter vi här nu och kan och tycker båda två att det här är världens bästa sport, och det har fört oss samman på ett jättehäftigt sätt. Och det är så mycket häftiga och spännande och intressanta människor som jag har träffat tack vare triathlon. Det är ju skitcoolt alltså.
Det är ju det. Vi är tre, du hade suttit och pratat om inte det var för triathlon.
Nej.
Bara en sån sak.
Nej, och ni som lyssnat hade inte lyssnat om inte vi hade börjat med triathlon.
Bara det.
Nej, allting snurrar kring det. Ja, nej, men väldigt intressant, spännande. Många, många värdefulla synpunkter och många insikter som jag är glad och våra lyssnare är glada att ni delade med er av. Tack så jättemycket Annie och Åsa. Följ respektive tjej gärna då på deras sociala medier, och ni har väl sociala medier som heter som ni. Annie Thorén, Åsa Lundström.
Stämmer bra.
Både Instagram och hemsidor och Facebook och annat. In och likea och heja på.
Ja,
följ de här härliga tjejerna under kommande säsong.
Träningsbilder och bikinibilder.
Blandas om vartannat.
Salig blandning.
Absolut, underbart. Tack så jättemycket till Apollo Sports och till Selexir. Vi återkommer nästa vecka med ett färskt avsnitt, då från ett betydligt kallare, kan jag väl tänka mig i alla fall, Borås.
Troligtvis.
Bra, tack och godnatt.
Tack.